Ja, på tal om Europas medeltida lyrik. Var hämtade den sina ideal? Var hämtade den sina former? Var fick den en flykt som så plötsligt bar den högt över blodbadna i balladerna om Roland och Karl den Store och allt det där? Jag menar Les Chansons de Frest, Frankrikes äldsta litteratur eller medeltida litteratur. Var mottog egentligen 1100-talets poeter sitt ärende till civilisationen i Europa? Och vem ingav dem att kvinnan hade en själ? En särdeles enskild och egenartad visdom upptäckte det också att kvinnan hade. Det upptäckte också att hon hade moral, att hon hade en hjärtats moral. Och att hon hade ett stort behov av anständighet som herrarna saknade. Men vem ingav den tiden då, 1100-talet, att riddaren skulle uppfostras av en dam? Att han skulle få sina sporrar av en dam? Att damen skulle ikläda honom hans rustning och ta emot hans löfte till Gud och till sin dam att alltid skydda hem och härd, alla de där reglerna. Att hjälpa kvinnor och barn och bispringa de fattiga, ge allmosor. Att han skulle dricka, att han skulle äta och spela tärning måttfullt. Att han inte skulle spotta svära, att han aldrig skulle slåss i onödan. Han skulle vara saktmodig, alla de där reglerna. Och att han skulle öva sig i poesi och musik, det var mycket viktigt. Han skulle också beskydda dessa omistliga konster. Och så fick han aldrig förråda en kvinnas förtrolighet eller hennes intima tjänster. Feodalernas fruar blev ju oftast givna till sina blivande äkta män redan när de låg i vaggan. Och vem hittade på, det var 1100-talets poeter, men vem ingav om att dessa förtryckta hemslavinnor för 700 år sedan ägde rätt att låta sig tillbedjas, betjänas och besjungas av unga musikantiska riddare, men också av ynglingar utanför de järnkläddas skaror, poetiska och talangfulla söner till hovslagare, kursnärer, sockerbagare, taffeltäckare, tapetmålare, trädgårdsmästare och vad allt det fanns kring feodalslotten av yrkesfolk. Sen fanns ju guldsmeder och mycket andra sorters artisaner nere i städerna. Men den nya provensalska lyriken, alltså den ljusa medeltidens lyrik, 1100-talets lyrik, den uttalade inför en häpen samtid att tillvarons mening och mål måste sökas i en oklanderlig och hänförande poesi. Vilken tanke! Och att denna poesi, den måste uppstå ur en djup kärlek. Kärleken måste till. Och att denna kärlek måste vara fullkomligt osjälvisk, tålmodig och ödmjuk. Så länge diktaren inspireras av damen så får han inte bry sig om att hon till exempel är nyckfull emot honom eller så. Han ska för sångens skull ändå dyrka henne. Även om hon behandlar honom nyckfullt, grymt, hänsynslöst, så ska han dyrka henne, han får inte klaga. Han är nämligen hennes riddare. Och den nya livsstilen gör henne till hans härskarinna. Han titulerar henne min härskarinna. Och i verkligheten uppstår ju med denna underkastelse som vi skulle kunna kalla ett diadelfiskt feodalväsen. Det vill säga den enskilde riddaren, poeten, inträder i samma lydnadsförhållande till sitt hjärtas dam som vasallen till sin länsfurste. Donne che avete intelletto d'amore, io vo con voi della mia donna dire, non perché io creda sua lauda finire, ma ragionar per risfogar la mente. Detta è ett eko från den tiden. O kvinnor med kunskap om kärlek, jag vill besjunga inför er den som jag själv älskar. Fast inga ord räcker till hennes beröm, men mina förklaringar lugnar mitt hjärta. Jag kan inte säga hur underbar hon är. Och kärleken till henne Den gör mig så hänförd att om jag sjöng ut inför alla, ja då så blev hon rent av förföljd för sin skönhet. Jag stämmer i bäcken, min kärlek vill forsa, min järvhet är farlig, jag kunde förgå mig. Nej, ömt vill jag sjunga och varsamt om henne, och flyktigt med aktning, och endast jag ber, o kvinnor med kunskap om kärlek för er. Samme poet som uttrycker sig så ljuvligt, men han är minst han inte beskedlig när han eljest möter en vrång värld. Ciceros tal till Catilina känner vi ju alla till, detta fruktansvärda tal. Men inte är det fruktansvärdare än en medeltida trubadurs smededikter av bästa märke. Det var herrar som kunde sitt yrke. Gud hjälpa att bli utsatt för en av deras dikter när de vill straffa någon. Det var poeter som var mycket yrkeskunniga. De visste hur man skulle skriva vers. De behärskade rader av sorter, och framförallt pastoralen och alban, konsten att rimma dialoger. Och så det att ge balladerna, de gamla balladerna, la danse, nya ord till gammal musik. Och på det sättet bevarade det också den antika folkdansen och den nya ungdom. Naturligtvis danser som redan hade dansats av Caesars soldater och franker och ligurer. Smälte in i denna den ljusa medeltidens underbara poetiska värld. Ja, det var ju också en ungdom då på 1100-talet som genom korstågna hade upptäckt en ny värld. De hade fått orientaliska inslag i sin klädsel. Där med köpmän, kryddkrämare, korsfarare, riddare, skojare, alla som for där. De hade tagit med sig så mycket österifrån. Persien hägrade för dem. Konstantinopel, eller som då heter Bysans. Jerusalem, Damaskus framförallt. Syrien var ju ett underbart land på den tiden och ett konungarike. Konungarike under en fransk kung förresten. Ja, och denna ungdom i Frankrike då, ifrån sin nordiska gamla tråkighet så att säga, så fick de nu all denna elegans, skönhet och denna kryddofter från orienten. Fick lust till sagor och dans i det gröna och började bada gossar och ungmör tillsammans rituellt i ångbad, alldeles som saracener, perser och syrier. Det 12:e århundradets lyrik, alltså 1100-talets lyrik, var hämtade den sin ideologi? Det kan man fråga. Var fick den sitt konstmässiga smide av rim och meter, sina klangers polyfona symbolik, sina rytmers utom ordentliga perfektion, detta vågspel på en gång vågat och på en gång som havet rytmiskt i vågor? Dessa retoriska frågor besvaras, ja, jag tror att de besvaras bäst av vår fantasi. Vi ser, om vi vill, ett panorama över det sydfranska, det provensalska landskapet rullas upp för vår inre syn. Ur en fond av subtropiskt blånande berg till exempel, så kan vi se en rand av havet, silverslingar av en flod. Vi ser ett vitt vattenfall. Vi vet hur vita vattenfallen är i de trakterna. Vi ser mörka brovalv, gamla akvedukter som romarna har lämnat kvar. Grågula krenelerade torn på slott, på fasta hus. Ljusgröna vinjobler, vinplanteringar. Och mörka vildsvinskogar. Där tonar ett jakthorn. Och det stiger en falk mot solen. Där rider mot oss en Eleanor d'Aquitaine. Där rider emot oss en Beatrice Dudy. En Margare, Comtesse de Narbonne, en Marie de Toulouse, en Prinsessa Le Beau, Vicomtesse de Provence. Med dessa damer och med hundra därtill, jag ser det för mig verkligen. Med dessa damer följer en kavalkad av hertigar och grevar, väpnare, svänner. Alla är de korsfarare, sjöfarare, storviltjägare och kvinnodyrkare. Men framför allt är herrarna trubadurer, poeter som skriver vers till musik och som gör musik och gör dikter själva som de sjunger till sin egen musik eller reciterar till sin egen musik. Ifall de inte själva är spelmän så låter de någon annan spela och reciterar själva till sina damer sina senaste dikter. I det här sällskapet som vi nu talar om, som vi föreställer oss nu, så ser vi en massa professionella sångare också som har samlats med anledning av den stora jakten. Så har det samlats jonglörer, lindansare, gycklare, sångare som sjunger folkets lustiga visor och som hjälper till att leda danserna i det gröna. Men nästan varje dag hade på den tiden, enligt vad man kan se i berättelser och dikter och målningar, framförallt på målningarna ser man genast hur det ser ut. Vi hade sina uppvaktande kavaljerer när de var ute och red och jagade och var ute i naturen. Och varje sådan attaché hos en dam, han skulle då vara poet, han skulle kunna tala vackert, han skulle inte som jag utan skönt, underbart kunna tala, övertygande. Han skulle vara poetiker också. Han skulle minsann vara lärd. Han skulle kunna tala om hur man gör alla sorters dikter och han skulle kunna berätta mycket annat för damerna som damer gärna vill höra. Ja, denna attaché, denna trubadur vid damens fötter och vid hennes sida när hon är ute och rider. Vad kallar han henne för? Han kallar henne min härskarinna. Han besjunger henne. Hans kärlek är platonisk, eller nästan platonisk. Han gör henne berömd med sina dikter. Den riddliga kärlekens lag ger henne rätt att låta sig tillbedjas av andra män än den äkta maken som hon i det närmaste blivit såld till när hon var liten. Men tillbedjaren måste vara kavaljer och han måste vara litteratör. Litterat, rättare sagt. Men han är vanligen också riddare av hennes egen samhällsklass. Damerna, klok nog, söker sig emellertid nu också andra fräschare kavaljerer. Och de finner dem bland kockar, vintappare, stallknäktar och kammarpigor. Där de väljer ut vackra gossar och upphostar dem. Gossar av folkets kött och blod kan man säga, med blanka ögon, rosiga kinder, röda läppar och provensalsk aptit. Det där naturbegåvade pojkarna från Arlo, Avignon, Poitou, Toulouse, och Bessières och Carcassonne och alla dessa underbara ställen i Provence, det är blivande trovadurer som slottsfruarna upptäckt när deras bortfarna män var ute och krigade i korståg då. I Jerusalem, i Kairo, i Tunis, i långt, långt borta i Afrika och Orienten. Ibland dem finns det på den tid som vi nu talar om redan poeter som sedan blev världsberömda. Vi kan ta till exempel den elegiske Bernard Ventadour, eller Bernard Ventadour, som var son till en stekvändare på slottet. Men lärd, han... Greven på slottet tog honom till sig och lät honom studera. Han blev en lärd poetiker och han blev oskiljaktig från frun i huset, Eleonore d'Aquitaine. Hon som vi nyss har talat om kommer ridande här. Och hon som äger tre gånger mer av Frankrikes jord än kungen i Paris. Eleonore d'Aquitaine som till och med gick i korståg, tidens märkligaste kvinna. Hon var inte bara den största jordägarinnan i Frankrike, men hon blev drottning i England också. Hon skilde sig från franska kungen och gifte sig med Englands kronprins och blev så drottning i England. Det är inte många som har varit drottningar både i England och Frankrike. Denna Eleonor som jag har sysslat så mycket med på hävdernas blad och studerat, hon var mamma till Rikard Lejonhjärta som vi också ser rida här i detta sällskap som vi föreställer oss. Rikard Lejonhjärta, tidens mest fruktansvärda djärva krigare och samtidigt en strålande poet, en verklig trubadur som själv gjorde melodier och spelade charmant. I spetsen för det här sällskapet föreställer jag mig i alla fall att han som ansåg sig vara den allra främste i Provence och hela Occitanien, det vill säga Nordspanien och Sydvästfrankrike och Provence. Occitanien kallas det ibland. Denne som rider i spetsen där och den stolta herrn, vem är det? Jo, det föreställer jag mig skulle väl vara Rimbaud, prins av Orange. I kring den så flockas det, han är rik, han är mäktig och han är stolt och han är berömd. Han var mer berömd då än han blev efteråt. Kring honom flockas arabiska prinsar på vita springare som har kommit, kan jag föreställa mig, kommit ridande förbi Barcelona söderifrån och upp genom Roussillon och upp dit då, till Rhône. Där ser man väl burgundiska grevar, där ser man väl tyska baroner, engelska scolares och vad ska vi säga, från Lombardiet kom väl många. Lombardiet hade ju hög kultur. Från Lombardiet kom väl maestri som de kallar. Och så var väl greven av Barcelona och kungen av Aragonien med på middagen. Det var väl oundgängligt. Stor jakt är det alltså, föreställer vi oss. Många främlingar är bjudna. Men någon språkförbistring kan inte komma i fråga. Varför det då? Jo, alla talar provensalska. Tänk att vi har så svårt att föreställa oss detta. Alla talar det provensalska språket som nu inte läses i någon skola. Och det är bara 700 år sedan. Och samtalsämnena som fördes på detta provensalska språk, ja, vad kunde det handla om? Det handlade om litteratur, om fina pergament som han hade funnit präntade och vackert målade. Det handlade om jakter, om fester, om påfåglar, om korståg, om orientaliska sagor. Ja, ska vi säga, det handlade om sjöfärder också, och turneringar, om konsten att älska, talade herrarna nog mycket ingående. Priset på oxar dryftade väl godsägarna, kan jag tänka mig. Och konsten att uppföda och tämja falkar, jaktfalkar. Man var ingen fin kar om man inte hade fina jaktfalkar. Spela schack talade man om, det hörde till. Och stycka vildsvin skulle man kunna, det pratade man om. Odla liljor och rosor, det talade man damerna om. Belägra och storma fasta hus, hur det gick till. Det lär man varandra för att kanske, det talade man om för varandra. Och det är typiskt verkligen för feodaltiden att några få dagar efteråt så kanske den som red vid sidan av den andra anföll hans borg och intog den och högg huvudet av honom och erövrade kanske hans hustru eller hans döttrar, vad vet jag. Där var då från slottsakademierna i Sydfrankrike och från damernas kärleksdomstolar, Le Cour d'Amour, utstrålade den provensalska trubadurpoesin, föreställer jag mig. Ja, det behöver man inte föreställa sig, för det är faktum. Och den förfinade feodala civilisationen som kom i 1100-talet genom påverkningar från orienten, araberna och Syrien, och det utomordentligt förfinade Konstantinopel som stod oerhört mycket över Västeuropa i kultur. Därifrån kom dessa starka intryck som gjorde Västeuropa kultiverat. Och Provence med sin utsökta befolkning. Provence var den europeiska kulturens strålande sol under denna tid. Man talade provensalska, som jag nyss sa, vid alla hov i Europa. Man diktade och sjöng på provensalska i Orienten, i Spanien, i Portugal. Det är ju märkvärdigt att från provensalska poesin, från poeterna i Provence, från trubadurerna, gick en motström ut av provensalsk poesi som till och med togs upp och efterbildades i Orienten. Och långt ner i Spanien, bland araberna i Spanien. Nästan hela Spanien var ju då arabiskt. Provensalskan blev det första världsspråket efter latinet och intog samma ställning på 1100-talet som franskan intog när jag var pojke. Ja, man skulle kunna säga att ännu efter albigenserkrigen, alltså korståget mot denna kultur som barbarer i förening med påven i Rom och kungen i Paris krossade. Ännu efter dessa fruktansvärda olycka, denna fruktansvärda olycka, detta hemska barbari, så fortfor den provensalska poesin och civilisationen att påverka utvecklingen bortom Pyrenéerna, Alperna och Medelhavet. Och det anser jag för min del, den tonar denna 700 år gamla provensalska poesi, den tonar faktiskt i fonden av vår svenska egen poesi idag. Om vi räknar Bellman som alldeles ny och modern relativt i det här sammanhanget, så får vi säga att hur skulle Bellman kunna tänkas utan den provensalska poesin? Det är omöjligt. Han är helt enkelt bara en variation på den provensalska poesin. Och vår moderna poesi söker sig verkligen tillbaka till 700-talet, fastän omedvetet, för de flesta vet ju inte vad som hände då. Det var Europas högsta kultur. Civilisationen i Europa har aldrig stått högre, men genom en massa olyckliga förhållanden så har det blivit undanskymt. Ja, det var i alla fall otänkbart även att jag skulle kunna ha gjort någonting lyriskt, vackert och tillfredsställande om det inte hade funnits sådan poesi som, ta här ett exempel, 700 år gammalt. Un amoroso sguardo spirituale, ma rinnovato amor tanto piacente che assai più che non suo l'ora massale e da pensar mi stringe coralmente en glimt av älskog i ett ögonkast och kärlekens behag står för min själ mer levande än förr och håller fast min tanke tätt vid den jag håller kär min egen kvinna menar jag. Den sköna som utan misskund ser mitt hjärta lida så svåra kval var gång jag måste röna hur hennes vredes vassa pilar svida. Men när hon med en blick av älskog leker för mina ögon och med sinnet smeker mitt hjärta och min lust till harmoni. Jag glömmer genast hennes vredes pilar och blick snabbt genom mig en aning ilar att Amor sköt dessa pilar av ren sympati. Utan den poesi som en sån sonett tillhör är ett eko av, en sådan 700-årig poesi, ja, jag kan näppeligen tänka att någon Bellmans poesi skulle sett dagen. Här bottnar kulturellt sett också de blå anemonerna, eller Pierina och många andra av mina saker. De blå anemonerna som jag skrev i Ligurien 1950 när min dotter Elinor var 19 år. Nu är det att den anknyter till en svepande rytmisk dans. Den har alltså vår tids volym, men den bottnar i den provensalska poesin. Una giovane donna di Tolosa, bella e gentil, d'onesta leggiadria, tanti diritta e similiante cosa, nei sui dolci occhi della donna mia. Il ti Tolosa fins de noga quinna, aved el bird vas vacre ögon har, just samma blick som gör min härskarinna i Florens fängslade och underbar. Min själ i uppror bjöd mig fort försvinna från denna sydländskt fagra amorosa, och tanken flydde till min rätta kvinna, men hjärtat brann för ungmön i Tolosa. Jag såg bestört den rättas kärlek brinna i ögats djup hos denna andra kvinna som hjärtat nu så ivrigt eftertrår. En häftig smärta, och jag återfinner mig själv när ungmön jäckande försvinner liksom en pil ryckt ur ett dödligt sår. Ja, utan att ha upplevt denna förtjusande pastorello vid tidiga år. Jag hörde den först 1920, när jag var 30 år. Så skulle jag inte för min del kunnat utföra ett intermezzo som det jag diktade i Sabinerna 1926 om Rönnerdal och hans Sylvia. Det är ju inte alldeles liknande dikter, men vad jag redovisar här, det är det som jag har att tacka 1100-talets poesi för. Denna poesi som var stor, så väldigt likartad vår egen i naturkänsla. Det var ju den tiden, den medeltiden, då ännu inga sjukdomar hade trängt in i kärlekslivet. Och när man badade båda könen utan baddräkter, och det var en rituell handling. Man var på sitt sätt oskyldig och älskade naturen och var ytterst hygienisk. Damerna vårdade sig det allra yttersta i frågan om frisyr och kroppshygien. Och så kom då albigensekriget som slog ner hela Provence, och man införde munkhygienen som gjorde nunnehistorien som då införde att man inte, alltså, kroppen var syndig. Det var det som provensalerna inte trodde, utan de trodde att kroppen var en bild av Gud. Och så kom påven och sa att det var inte alls, utan det var, kroppen var en föreställd djävulen. Och så blev det som det är. En massa smutsiga djävlar kom sedan efter denna rena underbara tid, som var den ljusa medeltiden i Provence. Och som vi förstår så bra, därför att vi själva tillbeder själva livet och skönheten sådan Gud skapat det. Livet och skönheten på vår jord.